Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Tiden har varit en bristvara för Martin Melin de senaste åren. Kombinera polisyrket med att skriva böcker, lansera poddar och säga ja till andra roliga projekt och att dessutom vara en närvarande pappa. Det kräver sitt. Sedan skilsmässan från exhustrun Camilla Läckberg har Martin dejtat både oseriöst och seriöst. Men först nu är han redo att träffa sin livskamrat. Den sista kvinnan han vill bli kär i för att sedan älska livet ut. Jag heter Anna Hegerstrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet med veckans gäst Martin Melin. Du Martin, livet just nu, hur skulle du beskriva det?
Livet just nu. Alltså det är ju den här, just nu är vi i den här mellanperioden här mellan vinter, sommar, det som de kallar vår. Och när det är vår, då ska det ju vara så här, känslor och det händer saker i kroppen och man ser ljuset, man blir piggare och gladare och sånt här. Och jag är väl där någonstans, tror jag. Jag har haft en ganska tuff vinter med mycket jobb. Jag gör ju så mycket mer än bara är polis. Mm. Så jag har haft rätt mycket, jag har haft för lite tid och för mycket projekt, eller för många projekt. Så att jag har varit ganska stressad under vintern här nu. Och nu börjar de här projekten långsamt ros i hamn och avslutas. Mm. Så att där jag är idag vill jag påstå att ganska harmonisk. Börjar som sagt se ljuset här med sommar och lite ledighet och allt sånt där. Så att det är ganska bra betyg på var jag är i livet just nu.
Ja, och vad är det för projekt då?
Ja, men det är skrivprojekt. Jag har ju en bok som jag precis har avslutat som jag ska läsa in själv faktiskt, och det ska jag göra nu här i april. Det är del 3 i min serie om polisen Thomas.
Och de två andra, det är Brott kan ej styrkas och Status 12.
Exakt, mm. Och det här är då tredje, och jag tror det kommer heta brottskod 8392, tror jag. Mm. Det är brottskoden för våld i hemmet, man mot kvinna. Mm. Och då får man en liten hint om kanske vad boken handlar om.
Ja, hur kom det sig att du valde att ta det andra ämnet?
Faktum är att när jag började skriva boken så handlade den först om gängproblematiken i förorten. Men sen när jag läste igenom det manuset så tyckte inte jag att det var tillräckligt bra.
Så du skrev en hel bok och sen tyckte du inte att det var bra, så du stekte det?
I princip. Jag tror att det stekte 75%. Mm. 25% kunde återanvända på olika sätt. Och sen så har jag alltid brunnit för mäns våld mot kvinnor. Jag tycker att vi har en slapp lagstiftning och ineffektiv lagstiftning. Och det finns mycket, mycket att göra där. Och det är lite grann det jag brinner för politiskt. Mm. Men då skrev jag också, tänkte jag att jag kan lägga in det här i handlingen i boken. Lite grann om hur dåligt saker och ting fungerar. Och hur bakbundna polisen är och så vidare. Allt det här. Så att boken är egentligen utlopp för frustration över hur dåligt det fungerar. Mm. Så att boken handlar ju, boken handlar om som vanligt får man följa de här poliserna då, och deras liv och deras jobb. Men den röda tråden är en kvinna som lever i en destruktiv relation och vad som händer där.
Mm. Är det här någonting som du får se mycket i din vardag som polis?
Ja, inte just, inte det jag är och jobbar nu som polis, för nu har jag lite andra uppgifter inom polisen, en specialenhet vi jobbar på. Men jag har ju under alla år som jag har jobbat så har jag väl varit på, ja, det är oräkneliga lägenhetsbråk som det heter, där det alltså varit, jag har ju varit på ganska grova sådana, ganska allvarliga händelser där kvinnan har varit ganska, eller har varit rejält påpucklad, rejält misshandlad, och varje gång så är det lika tragiskt. Alltså det är hemskt. För att jag tror att det är svårt, eller jag kan i alla fall inte sätta mig in i situationen hur det känns att leva i en relation där man på något sätt är, nu gör jag citattecken, fast. Mm. Det vill säga, man är i den av olika anledningar. Man ska inte underskatta att i många fall är det faktiskt känslomässiga anledningar att man är kvar. Man älskar faktiskt den personen som trots ändå slår en. Vilket är, jag kan inte förstå det, jag kan inte förklara det, men det är så. Och att då leva där och hela tiden gå runt och vara rädd. Hela tiden få höra, man ska inte heller underskatta den psykiska misshandeln som sker i många relationer. Mm. Att bli nedtryckt och förlöjligad kanske och hela tiden bara gå runt och vara kuvad. Och sen då våldet på det. Alltså det är så, att komma in i sån, att komma in i lägenhet där det finns en man, en kvinna och man märker på känslan i rummet att det här är inte, så här ska det inte vara, det här är inte normalt, det här är inte okej. Okay. Den känslan, det finns kanske de som lyssnar på det här som har varit med om det här, att varit i ett rum där det finns två människor som inte gillar varandra eller där en människa är rädd för den andra. Och väldigt, väldigt, det är jobbigt som polis att vara där, för man är ju lite bakbunden. Vi måste ju följa lagar och regler. Jag kan inte gå på vad jag känner och vad jag tycker.
Nej.
Utan jag måste gå på fakta och vad som har hänt.
Är det enkelt för dig att stå tillbaka känslomässigt där då i de situationerna?
Nej, det är inte enkelt. Det är det absolut inte. Men som alla poliser så är man ju, man måste gå in i rollen, man måste vara professionell. Jag kan inte låta vad jag tycker och tänker styra mitt arbete. Det är ju samma sak när man jobbar vid olika manifestationer eller demonstrationer. Jag kan ju tycka att det de demonstrerar för är jättebra och jätterätt. Men samtidigt så har jag en uppgift att se till att det de demonstrerar mot också har så att säga demokratiskt skydd.
Mm.
Så det där, som polis så måste man kan inte gå på vad man själv tycker och tänker och ens känslor. Men absolut så påverkar det ju hur man är och hur man jobbar. Men ja, absolut. Jag har ju knutit handen i näven, eller näven i fickan flera gånger. Och när jag tyckte att till exempel mannen, han ska ju bara in bakom lås och bom. Han ska inte vara kvar här. Men jag har inte de juridiska rättigheterna eller skyldiga, eller möjligheterna att göra det. Nej, det är svåra situationer. Det är jättesvåra situationer. Men
skulle du säga att du har utvecklat att du har liksom blivit lite yrkesskadad så att när du sitter på en privat middag eller umgås i stora sociala sammanhang att du kan läsa av lite på folk, stämningar och så?
Absolut, och det där gäller ju alla situationer. Jag kan ju vara, till exempel om man är ute på krogen med kompisar då, så kan jag ju märka helt plötsligt hur det börjar bli en dålig stämning någonstans i ett hörn eller vid en bar eller någonstans på dansgolvet. Och så säger jag till folk och säger så här, vi går lite hitåt här nu för nu kommer det smälla här förmodligen. Och 25 sekunder senare så smäller det.
Mm.
Att man känner de här stämningarna, och det är samma sak, absolut. Jag kan känna det när man är på fester och så, att här är det någonting som inte stämmer. Man hör på tonlägen, man ser på blickar. Jag tror de flesta poliser som har jobbat ett tag utvecklar den här egenskapen. Att man läser av stämningar var man än är på ett helt annat sätt. Därför att man har upplevt dem så många gånger.
Gäller det även typ nära relationer, dina barn?
Jag kan säga så här, de kommer aldrig kunna lura mig om de mot förmågan skulle börja liksom använda droger eller röra sig i fel miljö eller någonting sånt. Absolut inte. Sådana saker märker man ju av direkt. Och samma sak om folk ljuger. Jag är väldigt bra på att avslöja folk som ljuger.
Men du är ju pappa och 3 tonårsbarn, va?
Ja, han blir precis den sista.
Ett tonåring snart.
Jag säger sista. Sista.
Du säger sista?
Jag säger sista. Aha. Sista blir ju tonår här nu i juni, just det. Mm.
Då kan jag stryka den följdfrågan.
Ja, men den kan jag ju faktiskt haka på. Det där är så intressant, för när man är som jag är ju singel idag.
Mm. Och har varit ganska länge, alltså officiellt singel.
Officiellt har jag varit singel sedan jag skilde mig.
Mm.
Och jag har, där jag är idag, singel. Och jag är ju idag 55 år. På pappret, 32 i huvudet.
Mm. Och fysiskt?
Ja, 23.
Ja.
Nej, jag är faktiskt bättre form idag än vad jag var när jag var 23.
Ja, men vi ska prata om det där.
Ja. Mm. Nej, men det är idag så tänker man ju så här, okej, okay, om man träffar någon, om man skulle träffa någon tjej som inte har barn och så vill hon ha barn, vad händer då? Det där har jag, det där tänker jag med och det där bollar jag ju med. Och när jag då ska dejta och träffa folk och träffa tjejer så finns den där tanken.
Skulle du kunna, är du öppen att träffa en tjej som inte har barn?
Ja, det är det, jag. Absolut skulle jag kunna träffa en tjej som inte har barn. Men ponera att hon är 40. Mm. Och så säger hon så här, nej men jag vill inte ha barn.
Perfekt.
Ja, perfekt ja. Och sen efter 2 år så säger hon så här, nej men vet du vad, det vore väldigt mysigt med barn. Och då står man där. Och även fast jag har varit jättetydlig med att jag vill inte ha barn. Och därför, jag har sagt det så här, ja, men varför går jag inte bara och klipper? Alltså kastrera, vad säger man? Kastrera, det är väl djur man kastrerar. Vad gör man med?
Man steriliserar.
Steriliserar gör man, just det. Vad är det som gör att
jag inte... Kastrera bäst.
Ja, bara ta bort, då tar man väl bort pungkulorna liksom så här. Ja. Gör man inte det på? Ja.
Ingen aning.
Nej, jag vet inte heller. Men jag hade faktiskt vi hade faktiskt en travhäst som vägde, vi var 7 stycken. Den kastrerade man och då blev den jättedålig. Eller han jättedålig.
I sängen?
Ja, ja definitivt. Där kan jag inte blomma. Där var han helt borta. Nej, men jag funderar på om man skulle då, vad är det som gör att jag inte går att sterilisera mig? Ja. Egentligen. För då är det ju inget snack. Och då, är det, då vet ju också, om man träffar en tjej så behöver inte hon ha den här 3% att kanske. Så att det är klart att jag har faktiskt funderat på det här med sterilisera mig. Att gå och klippa. Jag har bekanta som har gjort det.
Mm. Och vad är det som hindrar dig från att göra det?
Jag vet inte. Det är bara för tummen ur att göra det faktiskt. Och för då är det ingen snack. Men drömmen. Men det ultimata såklart är att träffa någon som har barn. Mm. Såklart. Det är ju det som är det ultimata. Och precis som du sa i början här, att jag har ju 3 tonårsbarn nu själv. Så att jag börjar ju kliva ur det här livet med att ha mindre barn, eller små barn. De är ju snart självständiga. Min äldsta dotter Fanny, hon blir ju 19 år här i vår.
Mm.
Alltså, hon slutar i skolan, tar studenten, hon kommer ju ut i arbetslivet, ska flytta hemifrån. Hon är ju klar. Där har inte jag med på samma sätt. Ja, man är ju alltid pappa och man är alltid förälder. Men, och de andra 2, om 5 år är de där.
Mm.
Så att jag har väl en 5-7 år kvar att då jag är liksom pappa med det ansvaret det kommer med att ta hand om så att säga barn. Sen är jag ju färdig.
Ja.
Att jag då skulle börja om och vara liksom, sitta på föräldramöten när jag är 70, det är ju liksom, det är ju orimligt.
Ja, absolut.
Eller orimligt, men all respekt till äldre föräldrar, men, eller äldre pappor och mammor. Men jag känner inte att jag skulle vilja sitta på föräldramöte när jag är 70.
Nej, då kanske du hellre skulle vilja ha barnbarn.
Absolut. Absolut. Och jag tror att jag kommer bli en ganska bra morfar och farfar.
Ja, men du ändå, det är så roligt för att jag har ju lyssnat på pilotavsnittet på din nya podcast som du gör med din kollega Magnus.
Mm.
Och där kommer ni in efter halva avsnittet ungefär på att så här, ja men det är så mycket spänning och media skriver så mycket kring ditt kärleksliv och ditt datingliv som egentligen inte finns så mycket, menar du, för att du dejtar inte extremt och så. Nu kommer vi in på det, nästan direkt.
Mm.
Och då tänker jag, för att ha varit singel så länge, 9 år blir det väl, vill du träffa någon eller har du blivit bekvämt att bara ja, men köra lite på sina villkor, om du förstår vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Det, för det första, att det finns ett intresse är ganska, är jag ju fascinerad av, men återigen, det är ju skickliga redaktörer som sitter på de här redaktionerna, på de här tidningarna, och de vet vad som säljer.
Mm.
Och de vet att står de mig och mitt kärleksliv på tidningen så säljer det. Så att det, så funkar det, och det köper jag. Jag la ju upp någon bild på Instagram på min första flickvän Tina, vilket alltså var då, vad blir det, nästan 40 år sedan.
Men det läste jag.
Ja, och det blev första sidan och Martin Melin om flickvännen.
Vad är det som är så intressant med dig och dina tjejer? Finns det något intressant, Martin?
Frågar du mig så tycker jag inte det.
Ge mig något nu.
Ja, men du menar så? Ja. Så här är det, om vi ska bena ut det här. Ja, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att träffa någon och inleda en seriös, riktig relation, pojkvän-flickvän-relation. Absolut skulle jag kunna göra det. Men för att det ska ske så finns det olika liksom, kriterier som måste finnas där. Alltså, nummer 1 är naturligtvis att det måste finnas tid. Jag måste ju ha tid för en relation. Jag kan inte träffa någon och så ses vi en gång var 14:e dag. Liksom. Det håller inte. Utan det måste finnas tid. Och där jag har varit nu och faktiskt ett par år tillbaka har inte den tiden funnits. Jag har inte haft liksom, jag har haft så mycket annat att göra. Men rent känslomässigt så skulle jag absolut inte ha något problem att bli ihop med någon. Absolut inte. Och då är frågan, vad är det för tjej då? Så här, ja, men då har jag olika kriterier. Så här, det ska finnas en attraktion naturligtvis. Alltså prata utseendemässigt. Mm. Sen är det för mig väldigt mycket viktigt att hon har humor. Alltså det ska vara roligt. Man ska känna att det är kul att umgås med. Hon ska ha ett eget liv. Det här, ha ett driv och på något sätt. Framförallt ha ett eget liv. Får inte vara liksom, vad ska vi göra idag? Utan idag gör vi så här. Alltså, ha ett driv. Och sen lite andra kriterier som ska funka och så. Men, eller som ska finnas med. Men det som jag har sagt att nästa tjej är sista tjej. Min nästa relation är den sista relationen. Det är den relation jag kommer ha resten av mitt liv.
Hon blir gammal med.
Liksom. Exakt, det är min målsättning. Och där står jag. Så därför har jag varit väldigt försiktig när jag har träffat och dejtat. Och verkligen känt efter, är det här rätt eller är det inte rätt? Och är vi minsta tvekan, och då säger man så här, ja, men då kan du hålla på så resten av livet, för det kommer, ingen relation är perfekt.
Nej, det är mycket som står på spel.
Ja, men och jag vet att inte den perfekta relationen inte finns. Jag vet det, så det är inte så att jag är kräsen, och så, absolut inte. Men det ska åtminstone vara liksom upp till en viss nivå. Och man känner ju magen. Och mellan dig och mig
och alla som lyssnar,
så är det så här, sen jag skilde mig för 9 år sedan, ja. Så har jag ju haft, jag skulle säga att jag har haft 4 stycken relationer sen dess. Sen har jag dejtat och så. Men jag har haft 4 stycken relationer där det har varit liksom seriöst på ett annat sätt. Och de har ju varit olika längd på de här då naturligtvis. Och,
på tjejen eller på relationen?
Ja, precis.
Det med.
På relationen? De har nog varit ganska gemensamma längd. Det har ju varit liksom upp till, ja, men det har varit skitsamma hur länge det har varit, men det har varit liksom längre relationer. Mm. Och jag har ju varit kär. Jag har ju varit kär de här 4 gångerna. Alltså det är riktigt trillat dit. Och sen har det liksom av olika anledningar inte blivit någonting de här 4 relationerna. Det har i vissa fall, i ett par fall berott på mig och ett par fall berott på tjejen. Mm. Men 4 gånger har jag liksom trillat dit och blivit riktigt kär. Och sen har jag haft ett gäng där jag har dejtat där det har kunnat blivit någonting, men där det faktiskt har fallerat mycket på det här med tiden, att jag inte har haft tid.
Kan inte det vara, eller jag bara antar nu, men skulle det inte kunna vara någon slags också försvarsmekanism? Säkert. Eller så här att jag ser till att ha så mycket att göra, för då kan jag liksom inte misslyckas med det.
Det kan nog vara så, säkert kan det vara så. Jag tror inte det dock. Jag tror inte det, för jag har ändå haft de här 4 relationerna. Och det är klart att det handlar om prioriteringar och så. Dock, så de senaste, om man ska gå 2-3 år tillbaka nu, så har jag haft mycket med barnen att göra också. De går ju i skolan och det är mycket som ska göras där. Och där barnen har tagit väldigt mycket tid ihop med alla de här projekten jag haft som har tagit. Men som jag sa, barnen börjar bli äldre nu. Det tar mindre tid. Projekten håller på att gå i hamn. Så att jag har väl snart förhoppningsvis tid att kunna prioritera en relation. Mm. Så att jag är absolut ute efter en relation. Men som sagt, och sen har jag också, det här också, jag har ju gått på pumpen ett par gånger. Och det gör ju att jag blir, då drar jag mig tillbaka. Och sen, så att du lyssnade på podden här, det avsnittet, jag tror jag var i pilotavsnittet, jag pratade just om det här, min blyghet som är ganska, och det var många som faktiskt har hört av sig till mig om det där och sagt att
du är blyg, men det tror man ju inte.
Nej, men så här, alltså jag har ju haft, om man får säga så, jag har ju haft det ganska enkelt hela mitt liv egentligen i relationer till tjejer. Mm. Alltså från att jag var liten uppåt, jag har aldrig haft liksom problem och sådär att träffa tjejer eller få tjejer som man säger, och så fånigt, men att
dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja. Men då har det varit alltid tjejerna som har kontaktat mig. Mm. Eller tagit kontakt med mig. Eller
så du är lite bekväm?
Ja, jag vet inte om det är som jag är bekväm. Jag är ju blyg, för jag tar ju inte kontakt.
Nej.
Jag gör inte det. Jag,
var kommer den blygheten? Om man vet med sig historiskt sett, så har jag varit en kvinnornas man. Mm. Då tänker jag att man får självförtroende från det.
Ja, men det där är så intressant. För att så fort jag märker att det finns ett intresse från en tjej, då går mitt självförtroende från liksom 4 upp till slår i taket. Mm. Då har jag jättemycket självförtroende, och då kliver jag fram och då blir jag liksom den här extremt självsäkra Martin och liksom vet precis och så. Men innan jag vet det där, och just det här att då träffa någon, att då sitta och vänta på att någon ska kontakta henne, att sitta och vänta på att man ska träffa någon om man är ute eller gemensamma vänner eller whatever, att det är någon som kontaktar mig. Jag har ju varit på fester och på tillställningar och på privata saker där det har funnits någon, om en tjej då, och vi har fått värsta connection och det har liksom klickat jättemycket, allt sånt här. Men jag tar inte kontakt, och sen har jag fått höra efteråt att hon tyckte att jag var jättetrevlig och liksom trodde att tog för givet att jag träffade någon annan eftersom jag inte hörde av mig, och du vet så här, om man tappar den chansen.
Men jag har faktiskt, jag vet inte om du minns det, och jag vet inte ens om vi ska ta med det här i avsnittet. Men
att du skrev till mig och sa hej, jag har en tjejkompis.
Ja,
jag vet, för jag såg det smset idag, för det stod nämligen innan du skrivit.
Du svarade ju inte på det. Jag har ju en kompis som tycker att du är det hetaste som går ett par skor.
Ja.
Så nu har du ju en invite här. Mm. Jag kan fixa hur lätt som helst.
Ja, men då är det här med blind dates. Jag har ju ett Instagramkonto. Jag får ju DM. Hej, jag ska åka upp från Norrköping här i helgen och träffa ett par kompisar. Det vore kul att ses på ett glas vin kanske. Mm. Jag får ju många sådana. Så att få dejter, det är inte problemet.
Utan, men nu har du ju en kvalitetsstämpel i mig. Vi känner ju ändå varandra. Du vet ju att jag är en bra tjej.
Vet
jag har förmodligen bra kompisar.
Alltså, min syster hört av sig till mig och sagt
att
jag... Jag har ju varit på blind dates.
Ja.
Jag har ju gått på såna här dejter.
Ja.
Och så sitter man där och så
tänker... Matchmaking liksom.
Ja, och så känner jag så här, okej, den där människan kände inte mig alltså.
Nej.
Okej, den här kompisen och jag, vi har känt varandra i 25 år. Han säger att det här är en perfekt tjej för dig, det här är jättebra, du kommer gilla. Och nu sitter jag här och det finns noll.
Mm. Förmodligen good on paper, men inte för dig.
Nej, och jag har... Alltså jag har ju varit på, jag var på en blind date när jag satt på Götgatsbacken och kom dit. Och det här är tjejen som kommer är jättesöt. Det är en jättesnygg tjej. Alltså kryssar den rutan.
Mm.
Och vi sätter oss ner och vi bara prata och det tar 15 minuter, tar en kvart. Och jag bara känner, jag måste härifrån. Jag måste härifrån.
Vad var det då som inte klickade?
Nej, alltså allt. Bara, alltså sättet hon var på. Jag vill inte gå in på hur hon var, men jag bara,
ifall hon lyssnar.
Ja, sa jag Götgatsbacken. Okej, nej, vänta, fel. Det här var inte... Det var på Strandvägen på stället. Ja, skitsamma. Jag får ta det i så fall. Alltså, det var bara så fel. Men jag sitter där, går in i the mood, liksom, går in i någon karaktär, jag vet inte vad jag gjorde. Och efter 2 timmar var jag så här, nej men nu måste jag gå så här. Ja, kram och hej, så gick jag. Det tar en timme, sen får jag ett sms av henne där det står så här: gud vad härligt, vad vi klickade.
Mm.
Och jag bara känner bara nej.
Ja.
Och då där tycker jag att det är så jobbigt. För dels har jag en kompis då som har satt upp den här dejten.
Mm.
Och dels henne. Och då måste jag... Och då blir det jobbigt.
Hur tog du det, Jure?
Nej, men jag skrev till min kompis och sa så här, du får...
Döda henne.
Du får make her disappear. Nej, men du får sköta det här. Så här. Du får hitta på vad du vill. Så, men säg att jag träffar någon annan. Eller säg vad du vill. Bara lös det. Jag vet inte. Hon hörde inte av sig i alla fall.
Nej.
Men sen har det varit det här... Jag tror jag sa det i podden också. Att jag har ju alltså, jag har ju kontaktat 4 personer i hela mitt liv. Eller de senaste 9 åren.
Mm.
På sociala medier då. Eller det är inte bara sociala medier, en var på ett gym faktiskt. Mm. Så det är 4 personer jag kontaktat. Av dem är det då en som sa nej tack. 2 som sa absolut vad kul, alltså gå på en dejt eller någonting. Och 2 sa okej. Den 4 sa okej. Och sen bara försvann.
Ja, så du har inte haft jättestor framgång.
Du ser ju.
Och det är bättre att låta dem komma till dig.
Ja, för det här gör jag, då hör inte jag av mig. Mm. Då gör inte jag det.
Och då tar du inte på självförtroendet heller när du får ett nej.
Nej, det tar inte på självförtroende, men jag känner mig bara så här dum.
Mm.
För jag, och det är samma som på krogen, man ser bland killar som är framme och snackar, och att de är så här efterhängs, när man ser tjejerna suckar och himlar med ögonen bakom ryggen på dem liksom, och de kör på. Jag vill inte vara den där efterhängsna, jobbiga killen som bara hänger på, utan då är det mer så här, visa mig att du har ett intresse.
Mm.
Och som jag brukar säga, var rak och tydlig, ha inget spel. Det var som någon tjej skrev till, så här, det var så här otroligt svårläst. Och när jag tycker att hon är svårläst, då backar jag direkt och försvinner.
Mm.
Och sen så...
För ser man ju det som ett tecken på intresse också.
Ja, jag tycker det. Och sen har man då efteråt förstått att hon försökte bara liksom spela lite svår. Ja. Och då är så här, sorry, you lost me.
Det är en miss många tjejer gör också.
Jag tror det.
Jag har själv gjort den missen flera gånger.
Ja, du ser. Mm. Alltså killar vill att det ska vara raka besked, raka rör. Mm. Var tydlig med vad du vill.
Mm. Men visst var det så, för att när du och Camilla blev tillsammans, då var det hon som kontaktade dig för att hon skrev en bok. Mm. Hon ville ha, hon måste ju tycka du var snygg och het och sådär. Och så tänkte hon, perfekt, nu har jag en anledning att höra av mig. Men hur var det med dina äldsta barns mamma, Kristina? Var det hon också som raggade upp dig?
Jag måste bara säga med Camilla, faktum var att det var nog egentligen faktiskt jag, tror jag, som nästan tog initiativet när det väl, för vi började ju som, det var ju faktiskt bara att kan du läsa mina manus?
Ah, okay.
Sen att återigen, hon tyckte
också,
säkert
hon kunde välja vilken polis hon ville.
Absolut, ja precis, absolut. Så det var säkert en ingång, men det var inte raggigt, du vet, i början när vi hade den relationen, så att ja, det var vad det var. Så att, men skitsamma. Kristina var det, nu ska jag se, vi var ju faktiskt ute på ett ställe på Kungsgatan och jag såg henne, det här är helt sjukt, hon var ju alltså 22 då. Det är helt sjukt. Jag var 32. Ja. Och fick syn på henne. Och där var vi, hon, men där fick jag de här blickarna som sa rätt mycket. Som sa till mig att det här är en person som har ett intresse. Och får man de blickarna, då är det ändå hon som på något sätt har tagit initiativet. Mm. Sen, utan att på något sätt här skriva om historien, minns jag inte vem av oss som tog, det ska jag faktiskt fråga Kristina, vem det var som tog initiativet där, för jag, enda jag vet bara att vi står på Kungsgatan utanför då klockan 2:30 någonting, och hon ska upp och jobba dagen efter och hon säger att ring mig imorgon, så att där tror jag nog att det var, om jag känner mig själv rätt, så fick jag de blickarna och det kroppsspråk som sa att hej,
du kan köra på nu.
Exakt, kom och prata med mig. Kom och ragga på mig.
Mm. Du är ju känd för att ha bra relation med dina exfruar. Har du fortfarande det? Det var ju ett tag sedan vi träffades, då jag.
Precis. Nej, men jag har fortfarande väldigt bra relation med både Kristina och Camilla.
Och de med varandra.
Och de med varandra, absolut. Sen är det ju så att Kristina och jag, vi ses ju flera gånger i veckan. Alltså, hon bor ju 400 meter från mig.
Jaha, för ni har inte alltid bott så nära.
Nej. Vi bodde i 3 mil ifrån ett tag, eller 2 mil ifrån varandra ett tag. Och då var det mer råddigt. Men de senaste, vad kan det vara, 4-5 åren nu, så bor hon ju väldigt nära mig. Där jag bor utanför Stockholm här i Enskede. Så att jag är 4-5 gånger i veckan vill jag säga att jag är över där. Och hänger där. Och jag pluggar ju framförallt då med Felix.
Mm.
Men jag har varit där och kollat på Melodifestivalen någon gång och käkat ibland och bara hänger och bara är ett par timmar. Det är alltså jättenaturligt. Och nu ska vi, hon fyller år här nu, fyller 45, som hon får till jämt av någon anledning.
Mm-hmm.
Och då ska vi åka till Frankrike. Då ska hon åka dit med barnen då och min mamma. Och då var det faktiskt Fanny, min dotter, som sa, pappa, kan inte du också åka med?
Mm.
Så då åker jag med. Sen åker jag till Nice med exet här, Kristina. Bara en sån sak att den relationen funkar jättebra.
Härligt för barnen.
Verkligen. Och exakt, jag tror de tycker jättemycket om det. Och Kristina har inte träffat någon ny heller sen vi separerade. Mm. Så att det har ju inte funnits någon liksom annan där. Och
det finns ingen chans för er?
Nej, gud nej. Den dörren är superstängd. Nej, verkligen inte. Så att vi är ju mer som syskon, skulle jag säga. Mm. På så sätt. Men jag tror att det är också att hon inte har någon ny, eller haft någon ny, och har ju också då naturligtvis gjort att vår relation är lättare på något sätt.
Mm.
För att hon, om hon träffar en ny, som Camilla, som jag har en ny relation.
Mm.
Det är klart att då är det är en ny familj, en ny relation. Och så finns det något ex någonstans som en satellit där borta.
Ja.
Så det blir på ett helt annat sätt. Jag tror att hade Camilla varit singel och levt själv, så hade vi också, säkert hon och jag också, haft en helt annan relation än vad vi har idag. Alltså, vår relation idag är ju rent, vi har ju Charlie ihop och det är det som gäller. Sen att vi i samband med något föräldramöte någonstans sätter oss efteråt och fikar och snackar skit och så, det händer ju. Och det är ju, alltså, vi känner ju varandra så väl. Så att vi har ju den relationen. Men jag och Kristina har väl nog en mer och starkare kompisrelation, kan man säga, än vad jag har med Camilla.
Mm. Och du och din dotter verkar vara väldigt nära också. Hon är med mycket på dina sociala medier.
Ja, mycket vet jag inte. Eller
jag har sett henne dyka upp där.
Ja, hon är ju själv väldigt aktiv också. Så att, hon är väl det barnet som det är.
Hon tycker det är kul.
Ja, jag behöver inte fråga om lov på samma sätt.
Nej.
Grabbarna är ju mer liksom så här, vill inte alltid. Och då får man respektera det. Nej, så att, nej, men fan och jag, vi har ju alltid haft en jättebra relation. Ända sedan jag skilde mig från Kristina egentligen. Har jag haft. Och jag har verkligen, vilja bygga upp den relationen. Jag känner att det här är en tjej som kommer växa upp och bli tonåring med allt vad det innebär, och sen ska in i det här livet då med alla utmaningar som finns. Och då vill jag vara den här närvarande pappan, jag vill vara den här förstående pappan, jag vill vara den förebilden, den vuxna förebilden. Jag vill verkligen finnas där för henne. Och jag tror någonstans att jag har gjort det och varit det också. Mm.
Kan du känna, för jag vet att du också har pratat om att när Fanny och Felix var små, så hade inte du förmågan att vara den närvarande pappan som du vill vara. Kan du känna att du har tagit revansch nu sen de blev lite äldre?
Absolut, absolut. Jag har till och med skrivit en bok om det här. Ja. Coola pappor.
Just det, din första bok, va?
Exakt. Mm. Det var väldigt dålig. När jag tittar tillbaka så såg jag vilken otroligt dålig pappa jag var egentligen. Noll närvaro och ingenting. Och det, jag skriver om det i boken också.
Vad coolt ändå att du har en sån fin relation med dina barn och med din exfru som fick stå ut med dig då.
Mm, verkligen. Hon ska ju hyllas. Jag brukar hylla när det finns. Att det jättejobbet hon gjorde under småbarnsåren där, det går inte att värdera. På
har ni pratat om det? Och liksom typ gjort sopat rent där?
Ja, det tror jag vi gjort. Och som sagt, jag har publikt pratat om det många gånger och även skrivit boken om det. Så att
det får man nästan se som tillägnad henne nästan.
Ja, verkligen. Så att jag tror att hon har...
En bikt.
Ja,
dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Klingande bikt.
Hur tänker du framöver? För polisyrket har ju funnits som en röd tråd. Du slog igenom i Robinson för 25 år sedan när du vann den första Robinson. Och vart en liksom medieprofil, författare. Du har haft två parallella karriärer kan man säga. Och polisyrket har ändå funnits där hela tiden. Är det någonting du känner att du kommer ta med dig ända i mål? Och vad, när du tänker framåt, vad vill du göra?
Jag kommer inte jobba som polis när jag är 60.
Okej.
Okay. Målet, jag tar varje år ett år i taget.
Mm.
Och jag har... Min långtidsplan är att vid 60 ska jag sluta jobba som polis. Därför att jag vill jobba i yttre tjänst, i uniform och allting. Och det kan man absolut göra när man är över 60, absolut. Men jag tror att fram till 60 så kan jag nästan garantera att jag kommer fixa det. Både fysiskt och även mentalt naturligtvis. Alltså orka göra det.
Mm.
Så att fram till 60 ska jag jobba som polis. Sen är målet att eller ambitionen i alla fall att sluta som polis faktiskt. Och då har jag upptäckt när man öppnar de här röda kuverten att jag har 4 år innan jag får pension.
Ah.
Så att jag måste göra någonting mellan 60 och 64 som gör att jag får en inkomst.
Mm.
Och det har jag inte klurat ut riktigt än. Jag har ju skrivandet på olika sätt och former. Jag har ju haft journalisttankar och jag har ju journalistutbildningar på Poppius och så vidare. Så att kanske göra någonting skrivande lite mer under de här 4 åren är ju kanske en ambition.
Mm.
Göra någonting sådant. Där är jag inte riktigt klar än. Men jag, som målet är nu är att jobba som polis i 5 år till. Och då ska man veta att 5 år går ganska fort.
Mm.
Så att jag har ju börjat redan nu att planera för vad ska jag göra när jag fyller 60. Samtidigt sa jag för 20 år sedan så sa jag att jag ska jobba som polis tills jag har varit polis i 30 år.
Mm.
Då får man medalj. Och jag fick en medalj här nu för 1,5 år sedan. Jag är ju inne på mitt 32 år som polis. Så jag har ju sagt också det att nu har jag uppnått målet jag hade när jag började som polis, som ung polis. Att jag skulle jobba till jag hade 30 års tjänst. Och det har jag nu. Så därför är ju dörren öppen egentligen redan nu för annan verksamhet. Så jag brukar säga det så här, är det någon som har någonting att erbjuda som är roligare än att vara polis, då tar jag det. Har jag fått erbjudanden? Ja. Har de varit roligare än polis? Nej.
Och du gör ju också andra saker vid sidan av.
Ja, det gör jag verkligen. Absolut. Mm.
Så att du har inte behövt välja?
Nej, verkligen inte. Men samtidigt, egentligen har jag lite fått välja faktiskt. För det finns saker som jag inte har kunnat göra vid sidan om på grund av att jag är polis. Och naturligtvis har jag också jobbet inom polisen har ju stått tillbaka vissa saker på grund av att jag gör saker vid sidan om. Så att lite grann har de påverkat varandra där negativt kan man säga. Men i det stora hela så är det den perfekta världen, absolut. Mm.
Men, och vad skulle det kunna vara som är roligare än att vara polis?
Ja, det är det jag säger. Och jag hit mig, så tar vi en diskussion. Men absolut, vore det en dröm att kunna leva på att skriva. Det är klart, det vore ju jättefantastiskt. Jag har alltid varit intresserad av radio. Podden är ju väl den nya radion. Jag är väldigt intresserad av det forumet.
Mm. Hasse Brontén, han har ju verkligen förvaltat sin poliskarriär trots att han slutade mycket tidigare. Han blev ju ståuppkomiker och nu driver han ju en podd som heter Snutsnack. Mm. Ja, som ligger på samma plattform som jag gör, som det går jättebra för.
Ja, jag har faktiskt en idé om att göra en dokumentärpodd som har med krimbrottslighet att göra.
Tänker allt det du har fått vara med och se i ditt jobb, bara ja, det du berättar här.
Jag vet, men det känns som att där har Hasse den pucken och den bollen lite grann, vilket han förvaltar väldigt väl. Han pratar med poliser som om upplevelser och så. Och jag skulle kunna göra det också, men jag har en lite mer att jag vill jobba mer. Men grejen är att jag är lite inne på att nästa år eventuellt ta 3 månader känslighet eller 6 månader känslighet och göra det här. Men då måste jag finansiera det på något sätt. Och för att det här, att göra den podd-dokumentären som jag funderar på, 6 avsnitt, är en heltidsjobb. Det är ingenting jag kan göra vid sidan om bara. Utan det är så mycket research som måste göras, det är så mycket resor som måste göras och det är så mycket liksom, intervjuer som måste göras. Så det är nästan en heltidsjobb att göra det. Men jag är lite sugen på att göra det. Det vore väldigt kul att kunna göra. Och då handlar det naturligtvis om att hitta finansiärer, plattformar att göra det här på så, och sälja in det här, och det kanske jag ska ta tag i här i höst. Jag vet inte. Jag har ju projekt hela tiden.
Mm.
Och samma sak, jag har redan påbörjat nästa bok och skriva den, 10 sista somrarna.
Vad blir det för...
Det blir dramakomedi kan man säga. Det handlar om en man som fyller 50 och får en idé om att han bara har 10 år kvar att liksom vara...
Vital, typ.
Nej, men vara ung och liksom ha kul och så. Han har en idé om att när han är 60 då är han gammal och då måste han bara sitta och mata duvorna typ. Liksom. Så han bestämmer sig för att okej, jag har 10 år nu. Nu ska jag maxa i 10 år och leva livet. Mm. Han är gammal fotbollsproffs. Och får man följa hans liv. Och det är där, jag har ju hämtat jättemycket från mitt eget 9 års dejtande och sånt. Jag har hämtat från mina kompisars olika bravader och jag har hittat på mycket. Så att den blir... Jag tänker senare. Jag ser det nästan som en film mer. Och det är inte unikt. En medelålders man som helt plötsligt bestämmer sig för att leva livet. Så det är inte unikt på något sätt. Men jag har mycket...
stor igenkänning och många som kan relatera.
Oj, det kommer det finnas. Jag har ju skrivit ganska många scener.
Mm.
Som sen ska vara med i själva boken. Och jag garvar ju högt. Och jag har ju bekanta som jag har läst upp de här. Eller som har fått läsa de här. De garvar ju också och säger att det är så fruktansvärt roligt.
Men hur mycket hämtar du ur? Har du haft någon egen... ålderskris? Du är 55 nu.
Mm.
Hur förhåller du dig till din ålder?
Det är intressant när man pratar ålderskris, för att jag har också, som många tänkt när man tänker ålderskris, utseende. Man blir äldre. Så här. Jag åldras. Jag vill inte åldras. Och så här. Men själva åldrandet i sig är ju inget fel. Att bli klokare och få uppleva saker och så här. Det är inget fel.
Det är förfallet.
Ja, det är förfallet. Och förfallet för mig, rent utseendemässigt, det kan jag ta, det kan jag leva med. Det är bara att acceptera att man blir äldre. Men rent kroppsligt det här att oj, jag orkar inte springa lika mycket. Det tar längre tid att återhämta mig efter träning och det här. Och det retar mig mer. Men också det här att man blir äldre, det vill säga man har färre år kvar att göra det man vill göra.
Ja.
Det är, för mig blir den krisen finns för mig det här att, men herregud, snart, jag var inne på, men ska jag byta karriär? Ska jag bli journalist ändå? Ska jag göra det här? Och så bara, men vänta lite nu, fan, jag är ju pensionär om 10 år. Jag kan inte hålla på, när jag är 70 vill jag sitta liksom på en strand någonstans och bara njuta av livet. Mm. Då kan jag inte hålla på att jobba. Och det är ju bara så här 15 år kvar. Så att min ålderskris handlar mer om att åren går så fort.
Stressen över att hinna göra allt du vill.
Exakt, det är så mycket jag vill göra. Mer än någon sorts utseendeförfall. För det skiter jag fullständigt i. Den krisen har jag aldrig haft.
Och du var ju med i den stora hälsoresan 2020.
Just det.
Den gjorde 16 Weeks of Hell.
Mm.
Och då tänker man ju så här, varför vill man göra det? Ja, men dels är det väl någon så här kick, ser man klara den här utmaningen. Men så tänker jag att man blir ju liksom mer vältränad och det var corona och sådär, så man kanske lika väl kan
träna på.
Träna på. Vad innebar det för dig att göra det?
Huvudsyftet var ju en utmaning. Mm. Det var nummer ett. Det är en utmaning. Och eftersom det ändå dessutom sändes på tv och visades, så blev ju utmaningen ännu större. För då satte jag en otrolig press på mig själv. Därför att man helt plötsligt har man en publik som följer det jag gör och följer de resultaten som kommer. Mm. Så att det blev en ganska stor press på det. Jag älskar sådana utmaningar och sådana press, sån press. Sen,
du gick ner till 10% kroppsfett.
Ja, under 10, 9,8 tror jag.
Bra, min sambo gjorde ju det i höstas.
Ja.
Det var en prövning för relationen, kan jag säga. Ja. Men resultatet blev bra.
Snyggt. Du vet att det är svårare att hålla det sen.
Ja, det ser jag, höll jag på att säga.
Nej, men det går inte. Det kan vi säga på en gång. Det går inte. Den resultatet man når på slutdagen, det resultatet går inte att hålla. För då måste du fortsätta leva efter så som du redan under 16 weeks of hell.
Ja, vi pratar liksom dagliga morgonpromenader, 5-6 träningspass, ganska långa upplevde jag i veckan. Och typ bara fetaost och fiberpasta och kyckling.
Exakt. Och absolut, om man väljer att leva det livet, fine. Jag tycker det är ett ganska tråkigt liv. Utan vad jag gjorde var att jag tog ju med mig det bästa av det här. Det vill säga att fortsätta med mina powerwalks för att ha ren förbränning.
Kör du varje morgon?
Nej, jag skulle säga att jag gör väl en 5 dagar i veckan i alla fall.
Ja, det är bra.
Gör alltså powerwalks, och då är det ju 7-8 kilometer jag går. Och sen har jag min styrketräning, den har alltid varit 4 pass i veckan liksom.
Ja.
Men kosten däremot, det jag tog med mig var att ät mer protein, mindre kolhydrater. Det var ungefär det jag tog med mig. Jag har också det här med, jag äter ingen frukost, jag tar bara en proteinshake till frukost. Eller någon form av protein till frukost, ingenting annat. Det är det enda jag tog med mig från 16 Weeks of Hell. Och det tycker jag, om man gör sånt här träningsprogram, att man då plockar med det som funkar för mig och det jag tycker om. Jag äter hur mycket chips jag vill en onsdag, jag äter hur mycket lösviskodis jag vill en fredag. Alltså, jag äter glass när jag vill. Alltså, kosten ska inte påverka mitt liv.
Nej.
Och vill man behålla 9,8% kroppsfett, då går inte det.
Nej.
Och jag är väl idag kanske, jag tror att jag var så här på 22% när jag började det där. Och då ska man, det här kanske inte säger någonting för folk. Normal, men en människa som inte är överviktig eller inte har liksom för mycket fett ligger någonstans runt 17-18%
om ungefär. Man är man.
Om man är man, ja. Exakt. Kvinna vet jag inte. Man kan googla på det här kroppsvikt.
Typ 20-25 skulle jag säga.
Så att man ska veta att under 10% är inte, det är liksom inte normalt, utan det är elitidrottsmän och så som har där på grund av att de måste det, för att de är simmare, kan inte ha mycket fett som lyfter kroppen. Eller de är ute och springer, det är för jobbigt att springa med mycket vikt.
Men det är inte en sund vikt.
Nej, alltså
eller sund fett.
Nej, ja, eller sund. Jag vet inte, de mår säkert bra, men det går inte att upprätthålla det och ha en normal livsföring.
Nej, att jobba som polis och vilja dejta ibland och äta en påse chips på helgen.
Ja, leva ett normalt liv, ja. Då går det inte. Så är det bara. Men det var kul att göra. Det var väldigt roligt att göra och väldigt utmanande.
Har du gjort, för det finns ju fortsättningsprogram och sådär. Har du funderat på att...
Inte ett dugg.
Nej, det fick räcka där.
Det fick räcka där. Jag har min egen träning och är nöjd med den jag har.
Men du säger ändå att du är bättre form nu än när du var 20.
Absolut. Mm. Lätt. Jag är både starkare, snabbare, mer kondition. Absolut.
Ja. Är du bra med disciplinen?
Jag är rätt bra med disciplin. Ja, det är jag verkligen. Jag märker ju själv om jag liksom känner att konditionen blir sämre. Då ger jag mig 2-3 veckor och bara kör stenhårt, bara ren konditionsträning. Jag märker, ska vi inte prata vikt här, men om jag går upp mer vikt så vet jag, nej okej, nu får vi lägga på lite med förbränningsträning och så. Så att jag vet ju var jag vill ligga och var jag vill vara någonstans. Och är väldigt disciplinerad när det kommer till det, absolut. Men det handlar också mycket om att jag har ett jobb. Och jag är på en enhet just nu där vi bär mycket tung utrustning. Det ställs krav på oss att vi ska klara av och springa och vara rörliga och starka helt enkelt.
Så har inte ni träning på schemat?
Jo då, vi har väldigt mycket utbildning, eller träning. Vi har fys en timme i veckan som alla andra poliser. Men just på min enhet så får vi träna lite mer på arbetstid, men även annat. Och för att man ska hänga med då, de här lite yngre killarna, så måste jag ju faktiskt kämpa på. Men än så länge tar de inte.
Du, om du tittar tillbaka på ditt liv, vad önskar du att du hade gjort annorlunda?
Man har ju några, jag har ju några såna här händelser där jag har sagt nej eller jag har sagt ja, som gör att man ångrar sig efteråt att man gjorde. Jag stod ju inför ett vägval här 1998. Efter Robinson, precis när jag jobbade på ett produktionsbolag, Strix Television. Då jag fick en hel del erbjudanden om att gå in i tv-världen. framför kameran. Och jag sa nej där då. Och någonstans har jag tänkt så här. Om jag hade sagt ja där, undrar vad jag hade varit idag. Så jag kan ångra någonstans att jag inte sa ja. För det hade varit intressant att se var jag hade varit idag.
Varför sa du nej? Vet du det?
Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag sa nej. Det var väl att jag var så inne på att jag skulle vara polis.
Mm.
Jag var så inne på det. Jag hade varit polis där då i 7-8 år. Och det var det som gällde, helt enkelt. Det fanns inget alternativ och jag såg inte mig själv att jobba i tv-branschen. För att jag såg bara inte mig själv som någonting annat än polis.
Skulle du vilja jobba med tv nu? Skulle det vara roligare än en polis? Skulle det kunna få dig att sluta med polisyrket tidigare?
Ja, alltså jobba med tv innebär ju mycket. Det är roligt att jag i samband med Let's Dance...
Gästbokare.
Ja, precis. Men det innebär inte bara programlederi utan det är så mycket annat som
så
är
roligt. Så du skulle få en egen talkshow?
Ja, men det skulle jag ta lätt. För då har du redaktion som jobbar åt dig så att säga och du behöver egentligen bara leverera det som någon serverar åt dig. Så att det är ju ganska enkelt, ska jag inte säga det. Men är du en person som har en feeling att kunna prata med folk och ha en och få folk att prata framförallt så är det en perfekt roll. Men för mig jobba med tv innebär också, när jag var med i Let's Dance här förra året så kom jag i kontakt med olika producenter och så. Och då sa jag just det, så här, du, när ni spelar in Robinson här, jag är gärna med och jobbar med Robinson som reporter eller inslagsproducent eller så vidare. Nu sa jag väl det, nu tror inte jag den personen uppfattade att det var allvarligt, men det är sånt saker jag skulle kunna göra, att vara iväg och jobba, att jobba alltså i en produktion.
Det är rätt slitigt.
Det är jätteslitigt, men jag skulle kunna tycka att det var kul och jag skulle kunna ta tjänstledigt ett år från polisen och hoppa på en, två eller tre produktioner och jobba. Men då är det då som reporter, redaktör eller inslagsproducent.
Det vore ju rätt coolt om du skulle leda Robinson som ändå vann första säsongen.
Du vet att jag fick frågan om att vara programledare för Robinson efter vinsten. Att jag skulle leda Robinson på SVT.
Vem var det som ledde det? Var det Aschberg?
Treutiger, Harald.
Ja, det var så tidigt till och med.
Ja, och han var ju nummer ett i Sverige då. Han var ju David Hellenius. Liksom. Han var den största.
24 karat var mitt favoritprogram när jag var liten.
Absolut. Och Ren och Rama sanningen hade han också.
Ja, just det. Men ja, okej. Okay.
Men, men hade de sagt, vill du leda Robinson? Hade du ja, det är klart att du gjort det.
Så det här är en liten shoutout då om någon här.
ja. Har ni och det behöver inte vara framför kameran.
Har ni bara en Robinson-säsong så jag tar det.
Jag är med. Du behöver som sagt inte vara framför kameran. Jag kan gärna vara bakom kameran, jobba i redaktionen eller någon annan rolig produktion. Problemet som både du och jag vet ju att mycket av det här är ju projektanställda. Det är ju inte heltidsanställning och så, utan just därför så är det lite vanskligt. Det är ingen trygghet. Och sen tv-branschen, hur ser tv ut om 5 år? Det vet vi ju inte. Idag finns det ju folk som har YouTube-kanaler som har fler tittare än vad tv-programmen har.
Ja.
Och jag pratade med någon programledare här för ett tag sedan som sa att han tjänar mer på sin podd än vad han gör på sitt tv-program och sådana saker.
Mm.
Så att frågan är hur mycket det finns i tvn att göra. Men
blir jag nyfiken vilken programledare det är. Men det kan jag säkert lista ut.
Det kan du få veta när vi har spelat in klart här.
Ja, då vill jag veta vem som säljer på hans podd också.
Ja.
Men du, om du skulle nämna en händelse i livet som har präglat dig som människa, vilken skulle det vara?
Oj, det här är så svårt. Jag har ju milstolpar. Naturligtvis när jag får antagningsbeskedet till polisen och det är positivt. Det är ju en händelse som naturligtvis påverkade mitt liv eller har påverkat mitt liv. Att jag då bestämde mig för att jag ska bli polis. Nummer två är naturligtvis den fjärde rösten i Robinson-finalen. När jag vinner Expedition Robinson 97. Också en milstolpe i mitt liv naturligtvis.
Mm.
2003 när jag blev pappa första gången, milstolpe i mitt liv. Så att jag har ju milstolpar och de har ju naturligtvis påverkat mig, den jag är idag och där jag är idag. Men ska jag välja ut någon vill jag nog säga att det är Robinson som absolut, vinsten i Robinson har påverkat mitt liv mer än någonting annat.
Mm. Och mestadels positivt.
Ja, det är absolut. Mm. Så att jag pratar ju alltid före och efter Robinson egentligen. Och det är ju, ja, som du säger, det är 25 år sedan. Ja.
Ja. Och om du skulle välja någon sak, har du gått i terapi förresten?
Efter jag skilde mig från Camilla så gick jag till en psykolog eller terapeut eller vad de nu är.
Mm. Hjärnskrynklare.
Ja, till med det kanske. Jag gick två gånger och efter andra gången så sa hon till mig att jag vet inte riktigt varför du är här, Martin.
För att man ska.
Ja, för att jag ska betala dig 1000 kronor i timmen.
Ja, det är dyrt.
Ja, men det var ändå ganska ärligt av henne, tycker jag. Och all respekt faktiskt. För hon hade kunnat sagt, bra, nu signar vi upp här en gång i veckan. Mm. Och bara fakturera. Men hon sa verkligen det. Så här, nu har jag pratat med dig här vid två tillfällen. Och jag ser liksom inte något problem med dig, ditt liv eller överhuvudtaget.
Du gick för du tänkte att jag har en skilsmässa att bearbeta.
Ja, jag ville bara gå och se, vad är det någonting, är det något fel på mig?
Ha, hur mår jag egentligen?
Hur mår jag efter den här skilsmässan? Är det något fel någonting? Och jag mådde ganska bra efter skilsmässan. Jag gjorde verkligen det. Men ja, det är två gånger sedan var det, nej. Så det är de två gånger jag gått. Ja, jag har varit hos, jag och Camilla gick ju faktiskt till en parterapeut vid ett tillfälle.
Innan skilsmässan?
Innan skilsmässan.
Ja.
Och det här är ju... Faktum är att i den boken som jag precis har skrivit klart och ska läsa in så beskriver jag det här mötet.
Nej.
Alltså, att sitta på en parterapi, alltså en man och en kvinna, jag och Camilla i det här fallet, som ska skilja sig, eller som pratar om skilsmässa.
Ja, ni hade bestämt er för att ni skulle skilja er.
Vi pratade väl om skilsmässa.
Mm.
Både hon och jag är ju extremt enkla på det här sättet. Vi kan ju prata om saker och ting. Vi har aldrig bråkat. Utan väldigt förnuftiga människor. Mm. Men i alla fall, men vi går till en parterapi, terapeut. Ja, går till en parterapeut. Jag googlar och hittar den. Och vi går till honom. Och jag känner från första sekunden att den här mannen hatar mig. Den här mannen hatar mig.
På vilket sätt känner du det?
Ja, men det spelade ingen roll vad jag sa. Så var det fel. Det spelade ingen roll. Jag bara känner han... Alltså, jag vet inte om...
Upplevde Camilla samma sak?
Ja, vi har inte pratat om det, så jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte, han kanske gillade hennes böcker jättemycket. Jag vet inte.
Inte dina lika mycket.
Nej, jag hade inte skrivit. Jo, det hade jag visst det. Nej, precis. Och inte min. Kommer papper hade kommit ut då. Nej, men alltså det här är helt... Och du vet, jag bara... Så sagt, jag beskriver hela det här. Det är, när jag ser tillbaka på det så kan jag ju se på det ur en humoristisk aspekt.
Mm.
Jag ser det, men... Nej... Nej, alltså jag gick därifrån och tänkte bara så här, jag kommer aldrig någonsin mer i helvetet att jag utsätter mig för det här. Aldrig någonsin. Jag hoppas att den här mannen läser min bok och den här partiet.
Mm.
För att det han gjorde, det var ju ganska oprofessionellt, för han var ju väldigt tydlig i vad han sa och hur han utstrålade liksom det här att vad jag än sa så var det fel.
Kunde du säga... någonting till honom att du kände så liksom att så här...
Men det spelar ingen roll vad jag sa. Det var fel. Jag tänkte fel. Jag handlade fel. Jag resonerade fel. Det spelade ingen roll vad jag sa.
Han var ganska för er skilsmässa om andra ord.
Nej,
jag tyckte att Camilla kunde få bättre.
Ja, absolut. Absolut. Han sa det inte utåt, men absolut.
Ja.
Det var liksom... allt var fel.
För mig så känns det som att du är ganska... hur ska jag säga det? Ja, men det känns som att du är en person som inte... gräver ner dig över sorger. Alla har ju sina svårigheter, men sen finns det vissa som har, typ jag själv till viss del, kan gå ner i mer destruktiva mönster och destruktiva beteenden. Det känns som att du inte hamnar där på något sätt.
Nej, det där är ganska intressant faktiskt, för jag funderar på det också lite grann. Vad är det som gör att jag väldigt sällan, nästan aldrig, är eller blir deprimerad?
Ja.
Det är ytterst sällan som jag sitter och tycker att fan vad livet bara suger, allting är tråkigt, inget roligt. Sällan.
Vad beror det på?
Ja, det har väl nog med personlighet att göra och kemin i hjärnan, hur den funkar och så. Jag tror vi är olika där. Och precis som du säger, är det någonting som är dåligt eller inte funkar någonting, då jag är mer så här, okej, ja, det är vad det är. Lite grann, jag har ju som här motto att allt ordnar sig. Det är ju så.
Mm.
Och lite grann det här, saker som går dåligt eller saker som är fel och jag inte kan påverka, det är så här, ja, men då gräver jag inte ner mig det, utan jag bara konstaterar, jaha, så här är det. Jag kan inte göra någonting åt det. Nu går jag vidare i livet.
Mm. Men du har alltid varit sån. Du är född sån.
Ja, född sån. Och jag vet inte om jag har det hemifrån med uppväxten. Jag vet inte. Jag har, som jag sa, jag har haft väldigt lätt i livet. Jag har aldrig haft några riktiga problem egentligen i livet. På så sätt. Utan det har liksom alltid flytit på. Och då blir man kanske så här som jag är. Att man, livet är vad det är. Och gräv inte ner det liksom.
Men sen, nej, det är ju jättehärligt att du säger att men jag har haft det lätt i livet. Men många då som kanske har gått igenom två skilsmässor, alltså en skilsmässa kan ju vara en större eller mindre kris för olika personer. Vissa gräver ju ner sig och det tar, kommer aldrig tillbaka liksom efter en skilsmässa. Så att du verkar ha väldigt lätt att förhålla dig på ett sunt sätt till dina motgångar helt enkelt.
Jag tror att det är väldigt pragmatiskt, är väl ordet kanske. Att jag är så här, det är vad det är. Det är vad det är.
Gud vad skönt.
Jo, jag vet. Och som sagt, all respekt till människor som måste bearbeta känslor på ett helt annat sätt. Mm. Man kan också säga så här, okej, är du känslokall då, Martin? Saknar du empati? Och så? Verkligen inte. Herregud, jag gråter när jag hör låtar som jag förknippar med situationer, platser eller människor. Jag gråter jättelätt framför tv. Så fort jag ser förlossningar på tv så jag kan inte se förlossningar på tv. Jag gråter direkt. Mm. Jag var på Let's Dance här och såg live-inspelningen senast här. Börjar nästan gråta när jag ser Aaron, han som sitter i rullstol som dansar. Ja, när de gjorde sin dans och höll på. Och efteråt, och den satt perfekt. Och jag satt så pass nära. Jag ser hur han blir så emotionell att den satt. Så jag fick nästan tårar i ögonen.
Mm.
Så att, jo då, jag är empatisk och en väldigt, väldigt känslofull människa. Det är jag. Mm. Men jag är också en människa som är pragmatisk och tänker rationellt mer än känslomässigt kanske.
Ja. När du nämner Arons namn, han la ju ut, jag tror jag läste på om det var LinkedIn, att det var en person som hade skrivit till honom och varit så fruktansvärt elak. Ett riktigt så här troll. Att så här, du hör inte hemma i Let's Dance, du kan inte ens ha taskigt fotarbete. Alltså det handlar om att han sitter i rullstol och han ska inte vara i Let's Dance. Trycka ner honom. De tyckte att här är han lite för glad liksom. Och du har ju också, du la upp ganska nyligen ett Instagram-inlägg till dina nättroll. Får du mycket hat via sociala medier?
Nej, jag får extremt lite hat, extremt lite. Jag kan säga att jag får, alltså direktmeddelanden, jag kanske får 2 direktmeddelanden i månaden som är liksom rena elakheter, och inte sällan märker jag att det är en person som har skrivit elakt tidigare. Så det är alltså en person som har en hang-up. Och samma sak, de här små pikar man kan få ibland av vissa, det bekommer mig inte, jag bryr mig inte. Och samtidigt så vet vi ju, vi har ju sett Aschbergs program här, Trolljägarna på tv, när de söker upp de här, och vi ser ju att det är ganska trasiga människor de här, alltså det är synd om dem. Så att jag brukar säga, när du ser en kommentar eller du får ett meddelande på något sätt, ett mejl kanske, från en människa som är ren elak, som Aron fick här till exempel, då tycker jag att då ska man nog tänka så här: det där, den som skriver där är en trasig människa. Det är en väldigt liten, liten människa här på jorden. Det är egentligen synd om den här människan på ett sätt.
Exakt, det är inte mig det är synd om. Det är den människan som skriver det här.
Ja, men den personen har ju ett jätteproblem. Och samtidigt så, Aaron, det är du som är inför 2 miljoner människor och dansar och har kul. Inte den där personen. Så, man måste tänka så. Att inte ta åt sig om någon säger elaka saker. Och jag har ju tagit det som en sport att när folk skriver halvpikiga, halvelaka kommentarer, att jag då svarar på ett roligt sätt. Att jag nästan gör lite narr av dem. Att jag nästan, ibland känner jag mig själv att jag vill vara mer elak än vad jag är. Att skriva elaka saker, man ser hur de ser ut eller man ser hur deras konto ser ut och så. Men då känner jag så här, nej, jag ska inte sjunka lika lågt som dem att bara gå på så, utan jag försöker vara finurlig i min hämnd så att säga på något sätt. Försöker göra det med finess.
Ja. Du Martin, vi ska runda av här.
Oj, har det gått så fort redan?
Det har gått så fort redan. Jag märker att jag avslutar lite abrupt. Men det är det där med tiden, du vet.
Jag vet hur det är.
Och jag vet, för du och jag har ju också försökt få till den här poddejten ett tag och pusslat med tider. Så att jag är så glad att du ville ta dig tid och dejta mig i studion en timme i alla fall.
Och du vet, Anna, att det är alltid lika roligt att komma hit när det är du.
Ja, men åh, vad glad jag blir. Och nästa gång när jag skickar ett sms så har en bra tjej, så måste du svara i alla fall.
Jag lovar att svara nästa gång.
Jag var lite tipsig, annars hade jag aldrig hört av mig och skämt ut mig sådär. Men.
Så bli inte tipsig igen.
Nej, det kommer jag bli. Det är snart sommar. Ta hand om det nu, Martin, och lycka till med allt.
Tack snälla, samma.
Hej då.
Hej. Jag har ett Instagram-konto. Jag får ju DM. Så att få dejter, det är inte problemet.
Podplay, en del av Power Media.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.